Jag måste dricka lite vatten idag igen, för annars så blir det så här torrt.
Blir det verkligen så torrt?
Mm.
Jag tänker så här,
jättetort.
Torrast av dem alla var ju Kai Kindvall.
Mm.
Men han smackade ju aldrig eller någonting sånt. Det bara liksom hade en härlig...
Fast det är inte ett smack. Det är ju mer det här, alltså... Alltså, det är en slags... När man liksom drar in luft för att ta ett nytt ord, så hör man hur torrt det är där inne. Det är Saharaöknen, liksom.
Ja, men det, samtidigt så här... Kanske inte bara var ju otrolig. Alltså, det var hans muntorhet, det var ju det som gjorde honom.
Ja, det är sant. Det är sant. Men det är som det här att man alltid ska le även när man pratar i en mikrofon, för det hörs.
det är jag dålig på. Jag ler aldrig om jag ska spela in prator och sånt.
Nej, men det här är ju ett seriöst program. Ja. Vi ska inte ha kul här inte.
Som ett sänke av allvar tvingar hösten undan ljuset, och vad passar då bättre än att tända de populärkulturella strålkastarna med podcasten Obiterictum. Och vi som sitter här och försöker belysa samtidens bäckmörker är som varit jag, de strulande night vision gogglesarnas ryttare Tobias Nordström och den allseende fladdermusen Billy Rimgard.
Hallå, där låg du när du pratade.
Låg innan jag pratade där?
Ja, det gjorde det.
Det var den vidrigaste formen av att le. För det var, vad ska man säga, förnumstig liksom, nöjdhet med att formulera det med Night Vision Gogglesarna.
Ja, det var härligt. Men Night Vision Gogglesarnas ryttare, kan du ta mig djupare in i den analogin?
Jag tänker bara, allting som man sätter på sig på något sätt kan man ju liksom vända på bilden med att man rider, så att säga.
Mm.
Man topprider någonting.
Mm.
Man är liksom tangentbordets ryttare. Man kan vara... Ja.
They like the way I ride the beat, som Ciara en gång.
Exakt. Mm. Exakt. Hur mår du?
Jag läste en bok om Fukushima. Och där ställdes en fråga som var ungefär likadan till en av ingenjörerna. Och han svarade, we're out of cooling water and ideas. Och jag vet inte, jag kanske bara skulle ha släppt den.
Var det en Vulcan som, vad heter det? För det kändes som ett, liksom, ett sånt svar på en sån fråga.
Ja, det kanske det var. Den okända...
Besvara en känslofråga med 100% logik.
Precis. Hur är det själv?
Mm. Det är bra. Vad heter det? Jag har börjat spela World of Warcraft.
Mm-hmm. Börjat om?
Börjat om. Mm. Det var lite därför jag höll ju på med det där för typ 5 år sedan eller någonting. Och sen kände jag nu, efter jag har jobbat jättemycket de senaste månaderna, sen nu när jag har slutat jobba, så kände jag att jag behöver liksom en fas där jag gör någonting liksom som inte är jobb, men som bara är liksom så här, rensa huvudet.
Mm. För och det var därför du inte valde EVE Online, eller?
Nej, för att jag funderade på riktigt på det, men jag kände så här med EVE Online. EVE Online kommer vara... någon gång ska jag göra det, men EVE Online kommer samtidigt vara minst 50 timmar att bara lära sig grunderna.
Mm.
Och jag var lite för skör efter den här arbetsperioden för att liksom... jag hade inte klarat av att känna mig så nedtryckt som man gör när man inte fattar grejer i den där typen av projekt.
Mm.
Så det håller jag på med.
Kan inte det bli ett vloggformat när du ska liksom bli någon i EVE? Då menar jag inte nödvändigtvis streama själva spelandet, utan jag tänker mer som en storytelling-grej.
Ja, alltså jag visar ju hellre spelandet än mig själv.
Ja.
Jag har ju oerhörd skräck inför, alltså det här med Jag tycker många YouTubers är väldigt dåliga. Många är väldigt bra också såklart. Men jag har också all respekt för de som gör det. Därför att jag vet hur otroligt jävla svårt det är att prata inför en kamera. Speciellt om du då ska prata till någon på andra sidan. Alltså de gånger jag har varit med i tv så har jag ändå haft fördelen att det är en person som intervjuar mig och ställer frågor. Så jag behöver egentligen bara prata till den personen. Men just det här, om du ska prata in i en kamera till en person du inte ser, det är så jävla svårt. Alltså att prata är inte svårt, men att göra det och det känns naturligt och känns bra är otroligt mycket svårare än vad man tror. Så vlogg, nej. Ljud, liksom så här, vad ska man säga? Spelklipp som jag skriver prator till och spelar in och lägger ljud som ljud på.
Ja, men är det inte en podd då? Är det inte din liksom captain's log?
Jo, kanske det. Men ska vi inte göra det tillsammans så för?
Nej, men nej. Alltså, jag och spel. Jag har ju gett upp XCOM 2 nu.
Du har gett upp XCOM 2?
Ja, fy fan. Det gick.
Varför?
Det var för svårt. Jag har istället kollat igenom spelet som en let's play. Okay. Och det har ju gått nästan lika många timmar åt det, nästan.
Men vad heter det? Var det för svårt även när du liksom körde på lättaste?
Ja, jag körde lättaste utan DLCs, men nej.
hur många timmar gav du det?
Jag vet inte, 30-40 kanske. Men det är liksom, alltså någonstans så fattar jag ju grejen här, att det ska gå åt helvete antal gånger och det är på försök liksom 100 som man klarar det, eller liksom inte 100, men det finns en schackaspekt i det här som jag har insett mycket mer nu när jag har sett Let's Playsen, som är liksom, alltså nivån av strategi är mer att likna vid schack än liksom ett spel så. Och det är, jag kanske inte är på en plats i livet där jag kan ta mig an den sortens att fatta den grejen liksom.
Men det blir ju också väldigt straffande när spelet kräver att du måste fatta den grejen. Alltså jag spelar ju mycket Hearthstone och där är det också väldigt mycket att ju mer du kan förutspå vad din motståndare kan tänkas ha för kort och kan tänkas göra i det här läget, desto bättre förutsättningar har du ju för att vinna. Men du kan ju också spela på som en glad idiot och bara kolla på vilka kort du har och tänka det här blir kul. Och sen är det klart att du kommer liksom förlora fler matcher ju mindre koll du har. Men det jag menar är att hela spelet fallerar inte om du inte kan förutse vad som kommer hända härnäst, så att säga.
Nej, precis. Och grejen är så här att jag tyckte själva liksom stridsmomenten i XCOM 2 var jättekul. Men däremot så finns det ju den här andra då, själva basbyggarbiten, där man ska utveckla nya teknologier och nya vapen och rustningar och sånt där. Och där, man har ju extremt begränsat med resurser. Man får ju verkligen välja, vad är det jag ska satsa på här? Och det har jag ju förstått när jag har sett då proffs som spelar, eller proffs med folk som är skickliga som spelar, att det där är ju en vetenskap i sig att veta vad man ska satsa på. Alltså jag insåg ju att jag hade ju utvecklat vapen som så här, mina figurer inte kunde använda ens en gång ännu. För jag hade inte råd att bygga de vapnen, de kostar skitmycket. Men jag hade ändå lagt massa resurser på att utveckla forskningen bakom de vapnen och så vidare. Så att, jag vet inte. Nej, men så att jag tänker de här stora... Jag är ganska bekväm med att vara på ett ställe med mitt spelande där jag liksom startar upp ett spel som liksom som man det är full fart från det att det har botat upp till det att jag stänger av. Sen om det är i en 7 timmars sittning när jag liksom är förkyld, eller om det är en halvtimmes sittning en kväll. Alltså det spelar inte så stor roll. Det är därför som liksom, jag menar med så här Fallout-grejen liksom, att antingen så kan jag gå på några uppdrag och då vet jag att det här kommer ta en och en halv timme, eller så gör jag inte det utan pysslar med lite annat, men det är också kul liksom. Jag hade en jag fick inte pitchat, det är väl fel, men FIFA-spelen. Jag hörde om någon så här tryout där liksom, alltså typ 30-åringar hade suttit och gråtit när 15-åringar liksom bara spöar de med 8-0. Du vet, den grejen. Och då så fick jag någon så här... jag fick föreslag... Jag sa, det vore ju en jävligt skön arena att göra bort sig på. Man skulle göra en så här YouTube-serie. Kolla gamla gubben som liksom... försöker att liksom så här coachas av en 15-åring med målet att nå så här topp 20 på någon turnering någonstans. Och bara gå in och göra bort sig liksom och vara så jävla dålig och så här för gammal och slö. Så. Mm. Nu är inte jag, nu har jag ju radioutseende så jag föredrar ju kanske inte att vara...
du är mer bildskönare än du tror. Men man gillar ju det med... vad heter det? Eller det, ja, jo, man gillar det. Med just liksom tv-spel. Att, alltså, e-sport är ju en sån grej som skrattas mycket åt. Men det är också... Det många liksom inte förstår, det är att om en vanlig liksom hobbyspelare skulle möta en väldigt bra e-sportsstjärna, det skulle liksom vara precis samma grej som om en korpenspelare i fotboll skulle möta någon från La Liga eller någonting sånt. Ja. Och det tänker inte folk tänker liksom att säga, men vadå, det är ju tv-spel, man kan väl inte vara liksom så jävla mycket bättre på det. Men det kan man verkligen.
Men du säger folk skrattar åt e-sport, men det kan också bero på att e-sportslagen har folk som heter Chipshajen i sina uppställningar.
Det är inget fel med Chipshajen. Chipshajen är dessutom en av, vad heter det, världens bästa supportspelare i Overwatch. Så att det är...
Och jag respekterar det, men du säger folk har lätt att skratta åt e-sport. Men om man har någon i laget som heter Chipshajen, då hade man kunnat spela i Real Madrid och folk skulle ändå så här skratta.
Jo, men herregud, det finns en gammal landslagsspelare i fotboll som kallas för Taco. Det är liksom, det är exakt samma låda. Chippen. Det är liksom så här...
Jag har ingen comeback där. Du har rätt. Jag accepterar mitt nederlag i denna debatt.
Du, vad heter det? Vi sjösatte ju en ny grej förra veckan med att vi ska låtsas vara musikjournalister på nytt.
Ja. Och det är din tur.
Det är min tur. Jag har liksom så här, vad heter det? Jag har en låt jag vill tipsa om som jag vad heter det? Återupptäckt här om veckan. Jag lyssnade lite grann på den i vintras, men den sattes inte riktigt då, men nu har den satts igen. Så fick jag så här ångest när jag hade bestämt mig för att jag skulle tipsa om den här, för att så här, det här kändes ju liksom inte så här musikjournalistiskt credit, efter att du drog till med någon okänd liksom från nordöstra London. Så jag har en grej till, bara för liksom att visa att jag har någorlunda koll också. Men den första då, som liksom inte är så creddig, det är låten Opus av Erik Prytz. Och jag gav dig läxa att lyssna på den.
Ja, jag började lyssna.
Vänta, en viktig grej här. Gjorde du någonting annat när du lyssnade?
Nej, du hade gett mig instruktionen att bara sitta och lyssna på högvolym. Inledningsvis blev jag väldigt, väldigt pepp. Mådde väldigt bra. Hade inte hört den här, trots att det är tydligen en jättehit. Men sen efter ett tag så började jag känna mig mer och mer deppig och ganska så här sorgsen, lite melankolisk. Kunde inte förklara varför förrän jag såg en av de högsta kommentarerna på det YouTube-klippet där jag tittade den. Där var någon som hade skrivit: "This music makes me want to live again. Some of us just start to wither away, but awesome music will inspire forever." Jag är inte där och öppnar den där dörren som jag pratat om, utan jag bara konstaterar att så här, jag var inte ensam om att få denna blandning. Nej, av enorm pepp. Och jag tänkte direkt på Interstellar-soundtracket.
Men det finns ju någon slags beröringspunkt där, framförallt i liksom hur låten använder minimalism för att göra någonting väldigt, väldigt stort. Jag skrev i instruktionen till att det är liksom viktigt att man lyssnar från början till slut. För i min värld så är det en låt som har en perfekt dramaturgi i liksom sin symmetriska uppbyggnad. Den liksom så här, jag har testat liksom de gånger jag har lyssnat på den och liksom hoppat fram i den, och så där, då faller allt direkt.
man gillar ju också dansmusik som byter, alltså som har förändligt tempo, alltså som där det går, för det gör det helt omöjligt att mixa den liksom. Det lever finnas massa anpassade edits antar jag, men kommer ihåg någon sån här, vad hette han, en av Daft Punk snubbens brorsa, Play Paul hette han va? Och han hade någon sån här svinbra låt som jag brukade spela på den tiden när jag var DJ.
På den tiden du inte läste kommentarer om att vittra bort.
Exakt. Ja. Och så gick man på den där varje gång när klockan var 2 på natten. Man hade liksom några pilsner innanför västen. Och så skulle man bara, ja, Play Paul kör jag. Och sen så kom jag ihåg att han gjorde någon sån jävla dryg grej och ändrade tempot efter typ 30 sekunder. Bara lite grann. Så att liksom man hade börjat taktmixa den där jäveln. Precis dragit upp den liksom. Och skulle gå, och då så byter den tempo. Så det blev alltid så här galoppmix av det liksom. Och därför så, den kommer jag tänka på när... Nej, jag hörde det här. Jag gillar utmaningen i att dra upp och ner tempo. Mm.
Det finns även en väldigt spännande, vad heter det, Fortet remix på den här. Mm. Som leker väldigt mycket med formen i det att ja, men den här otroliga uppbyggnaden som finns i låten. Att istället då för att låta den trappas upp hela tiden så är det som att Fortet låter den komma igång och sen låter han den bara ligga och liksom ligga kvar i liksom flera minuter i det högsta läget på något sätt. Det finns till och med klipp på YouTube på förvirrade så här, dance crowds som liksom i taget lite centralstimulerande och liksom väntar på att droppen ska komma, men den kommer liksom aldrig. Man märker så att vad är det här? Det är bara för att det är någon slags konstigt så här, tantra versioner av musik på något vis.
Ja. Men din andra då?
Ja, min andra då. Om jag säger Rafael Anton Irisarri, vad säger du då?
Jag säger att jag gärna skulle vilja veta vad det var. Men det ringer bekant på något sätt. Har du pratat förut om detta?
Det kan jag ha gjort. Han är drone-musiker från Finland tror jag. Nej, han är från USA. Men han har finska vad heter det, rötter. Han har gjort jättemycket fantastiska skivor. Jag tänkte på, nu har han släppt sitt nya album The Shameless Years som är helt fantastiskt. Jag tänkte lite på, när jag lyssnade på det, vad heter det? Du gjorde en intervju med Tim Hecker för massa år sedan.
Mm.
Där han sa att det han försöker göra är att föra samman, vad var det, kaos och harmoni, eller vad var det?
Jag kommer ihåg att jag gjort en intervju med Tim Hecker. Jag minns inte innehållet.
Jag får med att han sa liksom att det enda han försöker göra i musik är att föra samman kaos och harmoni. Och det intressanta är att någon borde spela The Shameless Years för Tim Hecker. För det känns som att han liksom, någon hann före honom med att lyckas. för det är liksom en perfekt kombination av väldigt så här, fin harmoni och liksom kaos.
Mm.
Så det är mitt lite mer så här musikjournalistiska tips.
Ja, men grymt, det måste jag liksom vara. Tim Hecker är ju en av mina absolut största.
Jag tänker det är ett tips för huvudet och ett tips för magen.
Jag tror du skulle säga skrevet, så jag blev lite såhär.
Nej, inte riktigt.
Kan vi gå vidare med något för skrevet då?
Absolut. Ska vi snacka lite trailers eller?
Ja, precis. Det rasar ju in trailers hela tiden.
Det gör det ju alltid.
Ja, men alltså, det är ändå så absurt mycket nu. De måste ju ha skruvat upp mängden teasers, mängden liksom olika versioner av trailers. Vi pratade om det efter Comic-Con. Men ibland så känns det verkligen som att så här, det finns en trailer att prata om varje dag. Men det är ju inte så många filmer som släpps.
Nej, det är sant. De har dels skruvat upp det, men sen har de, jag tror att det handlar ännu mer om att man från Hollywoods håll lite mer har övergett sommaren som slagfält för blockbusters.
Mm.
Man har liksom sett att det kan funka med höst- och vårpremiärer också. Vilket i sin tur gör att med utspridda premiärdatum då, så blir ju även trailers lite mer utspridda i tid.
Just det.
Det är antal att det där på de stora bolagen är liksom mer eller mindre en exakt vetenskap hur långt ifrån premiärdatum man ska släppa den och trailern och när man ska släppa nästa och så vidare. Jag tänker att det kan hänga ihop med det också. Det gör att det då mer jämnt mellanrum kommer trailers för intressanta saker.
Vi skulle säga det också, att vi kommer ju återvända till Blade Runner 2049 i detta avsnitt. Men vi lägger det på slutet, så att ni som inte har hunnit kolla den ännu liksom kan fortsätta lyssna. Så att vi börjar med lite trailers. Justice League har kommit med en trailer. Det kom ju för någon månad sedan en väldigt rolig sån här tutorial, How to make a blockbuster trailer. Och den här följer den till punkt och pricka, inklusive en melankolisk cover av David Bowies Heroes.
Ja, den sämsta Heroes-covern jag har hört.
Ja, det skulle jag kunna säga.
Spontana tankar, eller?
Ja.
En intressant grej som jag lade märke till, det här är ju liksom den sista stora trailern innan filmen släpps. Det kommer, ursäkta mig, det kommer komma massor av tv-spottar och sånt också när vi närmar oss premiärdatum. Men det här är väl liksom den sista längre grejen vi får se. Och en grej som jag tycker är intressant är att i förra trailern så började man nosa lite grann på Steppenwolf, som liksom är skurken i den första Justice League-filmen. Och i den här trailern då så är Steppenwolf helt frånvarande.
Mm.
Man ser ingen villain överhuvudtaget. Jag antar att det är för att de vill liksom lägga fokus helt på hjältarna, så att säga. Och man kan väl även tydligt se att The Flash och Aquaman får liksom mest utrymme. För att de är ju liksom, tillsammans med Cyborg, de två nya superhjältarna. Men Cyborg är liksom mer perifer. Det finns inte en egen film i pipen för Cyborg på samma sätt som det gör för Aquaman och antagligen för The Flash också. Så att jag tänker väl att det kan ha med det att göra. Det här är också första trailern som släpps sen Joss Whedon tog över som regissör för Justice League.
Mm.
Märker man av det, tycker du?
Ja, men lite. Jag tyckte det kändes i de här... Det var väldigt, väldigt mycket röda CGI-miljöer med... Det kändes nästan tecknat stundtals.
Det är ju fult sin åt helvete, tycker jag.
Ja.
Det ser ut som ett liksom halvdant dataspel.
Ja, verkligen. Och sen så finns det någon så här konstig... Det finns en sån här konstig projektledarvibb över Batman.
Mm.
Så här, på morgonen liksom. Så här, hej team, jag tänkte vi ska köra en incheckning. Vi kör en current feeling och why. Och eftersom det är lite nya här så kan ni ju säga vad ni heter också. Jag heter Bruce. Ja, känner mig peppad. Ska bli kul att lära känna er.
men är det inte jävligt medvetet då, eftersom att det är liksom, det är Bruce Wayne och Batman vi som publik känner bäst?
Jo, absolut, absolut. Men jag bara tänker också att han är den enda där som inte har några superkrafter. Alltså, han är ju den här lite jobbiga projektledaren som kanske har tagit på sig en för stor kostym och så här, liksom får förlita sig på sitt team att de löser uppgiften.
Mm. Jo, men så är det ju lite grann. Man kan väl också säga att det är det första Justice League-trailern, vad heter det, där vi får se Henry Cavill, alltså vad heter det, Clark Kent, Stålmannen.
Ja.
Förvisso då bara i en av Lois Lanes drömsekvenser, men ändå, det här är ju, vad heter det, i princip, ja, men det är ju första gången vi ser rörligt på att han är med i filmen.
Mm.
Sen har vi liksom så här, det känns som att de har ju varit kloka i det att de inte riktigt har gjort någon superhemlighet av att Superman kommer vara med. Eftersom att det kan ju liksom, det räknar ju alla ut med lillfingret, så att säga.
Ja, den är svår att liksom hålla.
Ja, jag är lite orolig att de har liksom byggt upp för stor grej runt det. Att de liksom, så här, det är någon slags, det är det som är the big reveal. För då har de ju tänkt otroligt mycket fel, känns det som.
Men när vi pratade om det här sist så var vi inte så peppade, eller liksom så här halvpeppade. Kommer du se detta?
Jag kommer definitivt se det, men jag är väl fortfarande ganska skeptisk. Jag tyckte ju att Batman v Superman inte var så dålig som de allra flesta tyckte. Jag tyckte definitivt inte att det var en särskilt jättebra film. Men jag tyckte väl att det var kanske en svag 3
av 5. Ja, men jag håller med dig, jag tyckte inte heller den var så. Det här har jag sagt förut. Exakt det här meningsutbytet har vi haft.
Jag tror att den här kommer vara snäppet sämre. Och jag tror att den kommer kännas rörig. Jag tror att den kommer kännas liksom mycket som är intvingat. Jag tror att det kan vara en ganska stor oreda av en film.
Mm.
Vad känner du?
Ja, men jag håller med i precis det. Att så här, det finns ju någonting... Jag har väl generellt ganska svårt när det blir för många, många karaktärer att förhålla sig till. Jag tyckte Batman vs Superman var intressant därför att den handlade liksom om de här två stora egona. Och liksom hur de tar plats i den här världen. Jag tyckte Wonder Woman var skitbra. Jag tycker det är den bästa superhjältefilmen sedan Iron Man 2. Just av den anledningen att det handlade mer om hennes drivkraft, hennes liksom hennes utveckling. Alltså det handlar om karaktärsutveckling helt enkelt. Så fort man ska in med så jävla många då blir man så här fan. Liksom. Jaha, du är the comic relief. Jaha, du är det här.
Du sa Iron Man 2 där.
Mm.
Tycker du att Wonder Woman var bättre än The Dark Knight Rises?
And The Dark Knight Rises, ja. And The Dark Knight, ja. Kanske inte.
Nej, okej.
Okay. Nej.
Jag blev nyfiken när du sa Iron Man 2.
Alltså Nolans Batman-filmer... Jag tänker inte på dem som superhjältefilmer. Jag tycker de lever i någon slags egen jättekonstig liksom, tolkning. En hyperrealistisk tolkning av vad superhjältar skulle kunna vara. När jag säger superhjältefilmer, då tänker jag verkligen på alltså, hela Marvel Cinematic Universe och liksom DCs omtag efter Nolan-filmerna. För de satt i någon så här jättekonstig standard, gjorde de inte det? Alltså det var ju nästan...
Jag tycker snarare att de visar väl hur serietidningsfilmer borde vara.
Ja, definitivt. Definitivt, det håller jag med om. Men...
Ja, när vi går vidare.
Yes, när vi såg teasern till Pacific Rim 2, eller Pacific Rim Uprising...
Är det nu skrevet ska få sitt,
ja,
så att säga?
Precis. Då så hade jag ju en förhoppning att teasern... som var i form av en reklamfilm för nya så här jägerpiloter. Att den var så jävla glossig och corporate och cool och så här hero-mentalitet. Att det var liksom en bild som sen skulle krackelera i filmen. Att filmen var någonting annat. Men...
Chi fick du.
Chi fick jag. Första trailern har kommit och det ser ut som en leksaksreklam ungefär. Det skulle kunna vara buy it now at your local store. Alltså,
men är det här är väl samtidigt lite leksaksfilmer?
Inte ettan.
Jo, men det tyckte jag... Alltså jag tänker så här, i mitt huvud var den stora behållningen med ettan var att det var liksom som när man var liten och lekte med liksom, vad heter det, någon robot och någon annan docka och så liksom slogs de... och sen hade man liksom föreställt sig en hel stad på golvet i pojkrummet och så vidare.
Visst. Jo, men det håller jag med om. Men det fanns ändå hjärta i den. Det fanns en...
Ja, absolut.
Alltså,
det är sant.
Det var absolut ett matinéanslag. Liksom. Men det fanns ju någonting annat där också. Jag tyckte man såg så här, vad heter han? Chuck Rogers. Alltså det här... Det fanns ett väldigt så här retroanslag på... Det skulle lika gärna kunna handlat om Flygar S under andra världskriget i en serietidning från 60-talet. Liksom. Här så har där är ju allt, här är ju allt det borta. Här är det ju liksom bara... Ja, det är ju bara liksom ettan med allt det liksom härliga borta, fast med liksom anabola steroider.
Och det är det som liksom är här, det den här trenden saknar. Det hade varit så att The Rock.
Ja, in. Definitivt. Did you kill my family? men det är väl det som är skillnaden mellan att ha Guillermo del Toro och att ha en som är hyfsat oprövad som regissör. Han har regisserat lite så här Dollhouse-avsnitt och lite Angel-avsnitt och sådana saker. Men inte gjort någon så här stor budgetrulle. Och då kanske man inte liksom är så trygg i sitt kreativa anslag att man bara vågar göra den där grejen. Jag vet inte.
Hur känner du för Tupacs insats i den här trailern?
Ja, på ett sätt så tycker jag att hela Pacific Rim-stämningen absolut går att para med rap. Men jag vet inte om det gjordes på rätt sätt här. Liksom. Ja. Jag tänker att man skulle kunna ta musiken och sen lägga den över någon så här NFL-promo och det hade funkat.
Ja, det är helt sant. Det känns ju väldigt mycket NFL-promo hela den här trailern. Men jag tänker ändå så att jag känner att jag kanske kommer gilla det här lika mycket som jag gillade Pacific Rim.
Ja.
Det kommer vara någonting helt annorlunda. Jag var ju till exempel ganska svag för den här skitfilmen, vad heter den nu? Alltså den senaste Transformers-filmen. När Transformers visade sig ha kopplat Transformers The Last Night. Det visade att Transformerserna har kopplingar till tempelriddarna och kung Arthur. Alltså jag kan ju gilla när liksom den här typen av filmer bara liksom är så tramsiga som det liksom på ett sätt är i grunden.
Ja.
Jag tyckte till exempel att den första i alla fall G.I. Joe-filmen var ganska härlig.
Ja, för fan.
Och det är ju samma sak där. Det är ju liksom trams, men det är ändå ganska så här. Man får det man förtjänar lite grann.
Okej. Okay. His pitch. Transformers reboot av Christopher Nolan.
Oj. Ja, alltså det hade väl varit super, superintressant. Det hade ju aldrig hänt. Men alltså, det finns inte så mycket pengar i universum.
Den som lever får se, eller vad säger man?
Ja, alltså det är ju den svackan Christopher Nolan ska ha de kommande 10 åren för att det skulle bli aktuellt. Det är... Men oj, vad intressant det hade varit.
Ja.
Ja. Men Pacific Rim, jag är ändå, jag kommer se det, men jag kanske inte liksom, det är inte premiärdagen, det luktar inte premiärdag av det.
Nej, jag väntar nog tills den kommer på valfri streamingtjänst.
Så kan det vara.
Men den trailern jag har varit mest pepp på, det är ju den för Annihilation.
Här stinker det premiärdag faktiskt.
Ja, faktiskt, det gör det. Jag har ju varit väldigt till mig över boken Annihilation tidigare i Oddpodden. Tidigare säger jag, det är typ 4 år sedan. Men när jag läste att den skulle bli film så var det väl så här, shit, men hur ska de... Alltså i och med att den bygger på någon slags... Ja, men vi hade ju ett avsnitt om H.P. Lovecraft i somras. Det här är ju H.P. Lovecraft liksom. Den bygger ju på någon slags inbildning av... från betraktaren väldigt mycket sådär, att den spelar på ens egna, den är klaustrofobisk, den är lite kladdig, den är, det finns något, det här okända, det är, ja, men det finns, den anspelar på väldigt så här saker som man instinktivt kanske inte liksom gillar, och jag undrar hur översätter man det till något visuellt, och jag, av allt att döma så ser det ut att gå att göra. Det ser...
Ja, det är ju samtidigt en väldigt, väldigt kryptisk trailer.
Det är en väldigt, väldigt kryptisk story, så jag tänker att...
Ja, jo, det är det ju absolut. Det här som trailerklipparna här, de hade inte en lätt dag på jobbet.
Nej, verkligen. Verkligen.
Men vad heter det... Det jag tänkte på när jag läste, vad heter det, Annihilation, var jättemycket att det kändes... Det är H.P. Lovecraft, men jag fick också väldigt mycket så här Tarkovsky-bilder i huvudet.
Mm.
För det finns ju alltså direkta anspelningar till liksom stalker, men också mycket så här landskapen och vad ska man säga, synen på natur, eller vad man ska säga.
Mm.
Men de tankarna syns inte alls i trailern. Den ser liksom inte ut som boken såg ut i mitt huvud riktigt.
Nej. Nej, men definitivt inte. Det gjorde den inte.
Den är inte liksom så blek som jag såg den. Om du förstår vad jag menar. Liksom...
Ja, du såg den blek. Alltså jag såg... Nej, okej. Okay. Jag såg nog en lush, väldigt lush woodlands. Liksom.
Mm.
Det gjorde jag.
I min värld så var det liksom ganska 10 plusgrader, så att
ja,
säga.
Jag förstår. Det var mer... Det var inte så mycket anaconda.
Nej. Nej, precis. Men jag, ett litet så här orosmoment som växer mig när jag ser den här trailern, det är liksom... Har man klätt en sån här berättelse i lite för stor kostym?
Mm.
Den har ju liksom till exempel fått biotiteln, håll i dig nu, den heter inte, alltså inte bara Annihilation på, när den kommer upp på bio, utan den heter i USA då Area X, colon Annihilation.
Ja.
Men det jag menar är att på något sätt att det här är ju liksom en väldigt speciell bok, det är en väldigt speciell story, den är regisserad av en regissör som har varit väldigt egensinnig i det han har gjort förut. Framförallt med liksom Ex Machina som eller ja, det är väl bara den han regisserat, men det jag tänker är, det här vill man liksom med trailern slå på någon slags stora sci-fi blockbuster trumman, eller?
Mm, det känns ju så, alltså det känns ju som att den lovar mer än den kan hålla om de inte har skrivit om handlingen väldigt mycket liksom.
Ja, men det är det jag menar, det är liksom Natalie Portman, det är Oscar Isaac, det är Jennifer Jason Leigh. Jag är bara så här, lite orolig för hur de kommer marknadsföra den här filmen, för det känns som att folk kan få ganska mycket fel bild av vad det är.
Ja, men verkligen, så är det ju. Jag kommer ihåg, vi läste när True Detective kom ut, så var det ju en skräckförfattare som man menade att de hade plagierat. Han hette väl Thomas Ligotti, tror jag.
Just det.
Vi läste någon novell av honom där det var någon så här fullständigt vidrig, organisk jävla fabrik som typ så här producerade några äckliga grejer. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och då har jag för mig att när vi hade läst den så sa vi att det här skulle jag aldrig gå att göra film av. Liksom. Men Annihilation är ju nästan samma grej. Liksom. Mm. Det är lite äckligt. Det är, ja, så. Och det på, alltså det som gör boken så stark är ju att den är så himla relentless. Det bara pågår, fast egentligen händer ingenting, men det bara pågår. Det är liksom en så här tryckande jävla stämning som bara är där hela tiden. Man kommer aldrig undan den liksom. Men samtidigt så är det ingenting. Det finns ju inte en plott på det sättet. Liksom.
Nej.
Ja, det ska i alla fall bli sjukt spännande. Läs boken, alltså, ni som inte har gjort det. Den är fan värd.
Vore det dock spännande om någon av er ser filmen först och läser boken sen?
Ja, precis. Du som ska se filmen när den kommer och se den utan att ha sett boken, får skriva ett mejl.
Skicka en ljudfil om tankar. Det vore jättespännande.
Ja.
Och den kommer ju ganska snart. Det är ju alltså i februari den går upp på bio i Sverige. Så att, det blir spännande.
Mm.
Jag inser ju så här, jag kommer ju se alla tre de här. Mm. Den andra jag inte kommer se på bio är Pacific Rim 2.
Mm.
Antagligen. Det beror på. Den kanske får värsta... Den kanske är superintressant när man väl ser mottagandet. Vi får se.
Å andra sidan kanske det är den enda av filmerna som du egentligen borde se på bio för att få lite så här skala på de här robotarna. Ja, ja.
Mm.
Från något stort till något väldigt smått.
Exakt, bra, bra segue där.
Jag är tvungen att skjuta in den när jag ändå hade den på tungan.
Det här är faktiskt ett ämne jag tänkte på redan i våras innan vi liksom ens hade kommit igång med podden. Men jag gick en massa tankar som jag direkt insåg var så perfekta grejer vi skulle kunna prata om i Oddpod. Så att nu tar vi dem nu istället. Jag hade nämligen då en ritual varje kväll att jag läste olika Wikipedia-sidor om människor. Alltså innan jag skulle sova då så tog jag upp det kunde vara en seriemördare, det kunde vara en uppfinnare. Vadå?
Som man gör.
Ja, men det liksom, jag tycker Jeffrey Dahmers Wikipedia-sida till exempel då. Men så det jag gjorde då helt enkelt varje kväll innan jag släckte lampan var att jag läste en Wikipedia-sida, och det fanns ju alltid liksom så här intressanta förgreningar ut till liksom böcker skrivna av de här personerna. Men jag tyckte att det fanns någonting ganska behagligt i att bara så här kunna ta sig till en grej på liksom 20 minuter varje dag. Lite portionsförpackat utan att man behövde liksom gräva superdjupt.
Mm.
Sen då gick det typ en månad, och så fick jag i min Instagram-app en liten reklamsnutt för en app som heter Blinkist. Den här appen har du och jag testat nu inför att vi ska snacka om det här. Och det den gör, det är alltså att den summerar olika non-fiction-böcker, är väl mest rättvist att säga, på ja, men typ 15-20 minuter. Och så finns de där i både textform och inlästa summeringar då. Och när jag såg den här någonstans, då blev jag tokig.
Så att det var det som
satte igång att jag tänkte att man ville prata om det här, för att jag kände mitt eget hyckleri, så att säga. Att jag å ena sidan tyckte att det var otroligt behagligt och mysigt att läsa de här Wikipedia kompakta fakta sammanställningarna av människors liv. Men när jag såg Blinkist, där man då skulle summera långa böcker i korta varianter, då tyckte jag att det liksom var, ja, men du vet, på ett klassiskt sätt ett tecken på att samhället är på väg åt fel håll. Kort först då, nu när vi har testat Blinkist, vad tyckte du om själva appen?
Jag förstår ju poängen, och jag tänker att det alltså, vad tyckte jag om appen? Det var en stor öppen fråga.
Verkligen.
Det var lite små knappar här. Det är svårt att hitta. Nej, alltså.
Vad tycker du om konceptet, så att säga?
Jag tycker det är ett bra koncept på en nivå. Därför att många sådana här non-fiction-böcker, de är skrivna av folk som bara vill sälja in att göra olika dragningar och presentationer. Och ofta kan deras liksom 30 minuters speech vara liksom allt som står i boken, fast i en mycket mer tillgänglig form. Liksom. Så att i vissa former av böcker tror jag att det här kan vara ett effektivt sätt för. Men det kanske borde komma som en feature om man köper boken. Om man köper en e-bok så här, då kanske det skulle komma en summerad version som bara hängde med den. Så att när man liksom köper någonting för att få kärnan i det, så kan man läsa en halvtimme och få allt istället för att liksom lägga flera timmar på det.
Mm. Men det för någonting jag märkte när jag testade direkt två böcker. Den ena har jag läst hela boken. För jag tänkte så här, det är en intressant grej att se hur det känns att ta del av en bok på det sättet som jag redan har läst. Och det var alltså Sapiens av Yuval Noah Hariri. Och sen då så läste jag en bok som jag inte hade läst innan, som var Hillary Clintons What Happened. Det var också två böcker som kändes som att de hade liksom lite kvalitet i ett ganska risigt utbud, om man ska vara ärlig. Det är mycket så här självhjälpslitteratur och skit i den här appen. Men jag märkte någonting väldigt så här tydligt i skillnaden där. Det var att den boken jag hade läst, alltså Sapiens som jag hade läst innan, där märkte jag hur jag liksom så här greppade allt. Jag liksom så här, det väcktes minnen till när jag läste hela boken. Jag just liksom så här, ja just det här var det här resonemanget, bla bla bla. Mot då liksom Hillary Clinton-boken What Happened, som jag inte har läst, den känner jag ju fortfarande att jag liksom inte har något grepp om alls.
Nej.
Det är så här, jag vet lika mycket om den här boken som jag vet av att läsa att det är en bok som handlar om vad som hände i hennes presidentkampanj mot Donald Trump.
Mm.
Det är liksom så här, visst, jag vet lite mer, men det är liksom inte mer än saker som jag redan visste av tidningsartiklar och så vidare.
Du skulle ju förmodligen få ut mer av att läsa typ en recension av den i så här New York Review of Books eller någonting sånt där.
Ja, verkligen.
För jag ska bara säga det, du startade en sån här free trial, eller?
Ja, exakt. Ja.
Om du inte avslutar den så drar de 849 kronor av dig.
Oh ja, det är fullt medveten om.
Stoppa den. Jag vågade inte gå så långt. Jag läste fanns en fri bok, en gratis bok. Det var väl, som du säger, gränser till någon slags självhjälpslitteratur. Men det var en bok av en kvinna som heter Gretchen Rubin. Som heter The Four Tendencies, som handlar om så här personlighetsprofiler som styr hur man fattar beslut och beter sig, och som är då dels för att förstå sig själv bättre, men också om man ska sätta ihop team, och projektleda dem. Nu är jag Batman, den dåliga projektledaren. Och där blev ju formatets brister ganska snabbt uppenbara. För vad hon visar är liksom fyra olika personlighetsdrag, personlighetstyper som liksom alla kan delas in i. Liksom. Men vad som ganska fort blev uppenbart var att jag identifierade mig själv väldigt starkt till två av de här. Men i det här 15-minuters-versionen så framgick det inte då vad som händer i överspillet mellan två, och liksom när man är vad och så vidare. Det antar jag att liksom fullängdsboken lär väl gå in på den. Och det här blev ju givetvis någonting som jag genast blev väldigt sådär frustrerad över, att sådär, men här går du bara igenom de stora dragen, men jag vill ju ha detaljerna. Så.
Men det är det här jag också tänker att det var det som irriterade mig i grunden med det hela. Den här idén när jag såg reklamklippet för Blinkist, att det bygger liksom på en så sjukt naiv tanke om att saker som är komplicerade går att koka ner till liksom någon slags små beståndsdelar. Ofta är det ju så, givetvis. Men jag tänker att som exemplet med Hillary Clintons bok, det går ju liksom inte. Alltså, om hon har skrivit en flera hundra sidor lång genomgång av en presidentkampanj, det är klart som fan att inte det går att koka ner på liksom helt plötsligt 10 sidor.
Nej.
Utan att man skär bort det som är hela vitsen med ett sånt projekt.
Precis, där är det spännande. Vi på mitt jobb så lekte vi med tanken på så här långformatsgrejerna. Hur korta kan de bli innan de liksom tappar sitt värde? Så vi tog en sån här P3-dokumentär. De brukar ju klocka in på ungefär 1:10 eller någonting. Alltså 1 timme 10 minuter. Så klipptes den om till en version som jag tror var 20 minuter och en version som var 5 minuter. Och så körde vi den på lite så testpublik, eller som, ja, testpersoner som fick lyssna på det. Och det roliga där var...
Förlåt, men fick de lyssna på alla tre då? Fem?
Nej. Det var ju olika, alla fick lyssna på en.
Och fick några lyssna på den som är 1:10 också?
Ja, precis. Och det roligaste var ju att den här 5-minuters-versionen funkade ju, för att alltså, om man bara ska berätta om, jag vet inte, vad som helst, västtyska ambassaden, liksom attentatet mot västtyska ambassaden, det finns ju en tidslinje som går där, och du kan ju välja hur mycket tid du vill ägna åt varje enskild händelse, eller så berättar du bara vad som skedde liksom. Så att det går ju att klippa ner en kronologisk tidslinje till 5 minuter från 1 timme. Men det roliga var ju att de som fick höra den här 5-minuters versionen som var bekanta med formatet och hade lyssnat på Peter Dokumentär innan, de gick ju i taket. För de bara, men det här försvinner ju hela poängen. Jag vill ju sätta i hörlurarna, gå ut och ta min lång promenad och bara så här, gå ner mig i den här händelsen. Liksom. Och jag tror att det är där nyckeln till det här ligger också, att så här... Det är väl skitbra om man bara ska researcha någon gäst för ett tv-program. Vad fan handlar den här boken om? Morgonsoffan, liksom. 5 minuter. Hej, du har gjort en bok. Ja, vad kul. Alltså, så här, det är väl bra som någon slags så här, översiktlig research. Eller liksom... lite som att skippa låtar på Spotify. Du letar efter någonting och bara så här, lyssnar på 10 sekunder på varje låt. Sen så stannar du någonstans där du tyckte det var intressant. liksom. Men... köttet går ju oundvikligen förlorat när man kortar. Liksom.
Ja, och i min värld så handlar det här om någonting som är väldigt symptomatiskt för våra tider. Och som jag liksom har väldigt svårt för. Det är liksom att man vill ta till sig... För jag tycker att det är väldigt talande att det här är non-fiction-grejer. Alltså, i min värld så har jag liksom inga problem med om man hade kokat ner... Vi säger så här, när nästa Game of Thrones-bok kommer, eller Song of Ice and Fire kommer... Då hade jag liksom inte haft några problem själv med att få en 20-minuters version av bokserien fram tills nu. Så här, det här behöver du veta, det här har hänt och det här behöver du veta. De här karaktärerna behöver du känna till nu när nya boken kommer. Det var toppen. Men jag tycker att det blir någonting annat när det just är non-fiction. Därför att så här, själva poängen med att gestalta verkligheten är ju på något sätt att verkligheten är komplex. Speciellt då liksom så här, om man nu pysslar med den här typen av litteratur som dominerar den här appen, nämligen självhjälpsgrejer. Det är ju otroligt naivt att tänka att om det nu är grejer som faktiskt ska hjälpa människor med saker, att de liksom på något sätt skulle gå och koka ner till någon form av enkla lösningar. Det är väl det liksom kvacksalveri har varit i alla tider.
De som sitter och känner att de vittrar bort när de hör Erik Pryds och sen så får de rådet rycka upp dig.
Ja, men ja, exakt. Det är liksom så här, och jag tänker i min värld så, för när jag, ju mer jag tänkte på det här, desto mer började jag även avsky TED Talks.
Ja, alltså jag hatar TED Talks. Det är det värsta jag vet.
Det var, ja, men för att jag insåg att det är ju exakt det här TED Talks är, och det är liksom, det finns en sorts människor som är liksom nidbilden att de är typ företagsledare. De älskar TED Talks och så grejer när man komprimerar information så de liksom så här, kan bara ta till sig det. Och ha liksom illusioner av att de vet någonting.
Mm.
För det är det man också har efter ett TED-talk. Man har liksom någon slags konstig idé av huvudet om att man har lärt sig någonting. Trots att man inte alls har gjort det.
Mm.
Man har liksom skrapat på ytan på sin höjd.
Vad skönt. Någon gång måste vi ranta om TED-talks. Det är... Ja. Den jag kommer vilja avsluta med är ett tweet jag såg. Där det var en som skrev: "Reading a book these days is like an act of war against the attention industrial complex."
Mm. Det kan man väl säga. Jag kommer ju fortsätta läsa mina Wikipedia-artiklar också. Jag tycker det är mysigt.
Fast där, ja, okej. Okay. Ja, en sak till då. Jag vill
ja, ja, visst.
Där menar jag ändå att så här, om du skriver en Wikipedia-artikel så är liksom... faktan är, och texten är liksom anpassat för ett Wikipedia-format. Vad är det som ska komma fram här? Jo, de här grejerna. Att ta en bok och summera, det är liksom en annan grej. Alltså att viss information kan bara lämnas över 300 sidor. Annan information går utmärkt att lämna på 2000 tecken. Och det handlar ju mycket om... Alltså en person, alltså en Jeffrey Dahmer-biografi går ju utmärkt på 2000 tecken. Du vill inte liksom veta varenda liksom gory detail.
Skulle lätt kunna läsa en 300 sidors Jeffrey Dahmer-bok också. Men ja, det kanske bara jag.
Medans liksom någon sån här process... vad heter den? 7 goda vanor eller något sånt där. liksom, där är det ju kanske inte lika lätt. Ja. Jag tycker vi går vidare till Blade Runner. Eller?
Ja, men jag är helt med. Vad heter det? Det har snart gått en vecka sen.
Det har snart gått en vecka sen.
Vi såg den. Tänker du på den fortfarande?
Ja och nej. Jag tänker fortfarande på det visuella. Jag tänker nästan ingenting på handlingen. Jag tänker på vissa delar, vissa känslor. Jag tänker på Gaff väldigt mycket.
Men det gör man väl alltid?
Ja, det gör man. Men vi slängde ju ut frågan i vårt Blade Runner-avsnitt. Eller förlåt, vårt 2049-avsnitt.
Ja, exakt.
Och bad om feedback. Och vi har fått väldigt mycket hojt från er. Väldigt många var väldigt positiva till filmen i kommentarerna. Ord som episkt har förekommit. Och det är kul. Och vi var ju inte negativa heller. Vi problematiserade i slutet av avsnittet, vilket liksom kanske var det folk bar med sig.
Men om du lyssnar också, så var det, inom citationstecken, slutet där vi problematiserade var, vad heter det, nästan halva podcasten.
Men man måste problematisera det man gillar. Annars blir man en jävla hejaklack. Kom igen. Det är liksom, man måste vrida, vända, stöta, blöta. Sen kan man komma fram till att det var jävligt härligt ändå.
Men... jag har också en teori om att våra lyssnare, de som har hört av sig, var så överväldigande positiva för att vi inte var det.
Ja, kanske.
Det kändes som att vi gick till angrepp eller någonting.
Ja, ska vi
Vi tar lite feedback.
Vi tar lite feedback. Mm. Då ska vi se här. Hampus Hemmelainen mejlade med en bra spaning. Han skriver så här: den första tydliga hinten om att barnhemsminnet inte tillhör K är när K kommer dit och omringas av barnen. Vi ser då att alla killar är snaggade men att tjejerna har fått behålla håret. Barnet i minnet har hår, alltså tillhör en tjej. Så här skjuts även idén om att det skulle kunna tillhöra Wallis ner.
Ja, jag opponerade mig faktiskt först när Hampus skickade det här mejlet och svarade med att var inte alla barn snaggade. Men chi fick jag.
Kommer man med feedback till Oddpod och skjuter Tobias från höften?
Absolut. Jag var bara så nej, alla barn var snaggade. Och sen sa Hampus att nej, jag har sett den två gånger, flickorna är inte snaggade. Varpå jag gick i en dag och tänkte så här: nej, de var snaggade allihop. tills jag mindes att den här scenen när han kommer dit till det där skrotbarnhemmet, den finns faktiskt liksom släppt på YouTube. Så jag gick in och kollade och ja, flickorna hade långt hår.
Ja. Well spotted.
Ja, verkligen. Ett annat mejl då, ett väldigt långt mejl ska sägas, från Fredrik Falk Lundgren som jag kortade ner lite grann, men det också, handlar också om en spaning om filmen. Det står så här: i bägge Blade Runner-filmerna är de retrofuturistiska inslagen många. Ni vet, pistoler som ser avancerade och samtidigt antika ut. Tydliga exempel i 2049 finns i Las Vegas-scenerna. Jag menar, bara platsen i sig. En drömmarnas stad dit man kommer för att minnas det som varit och samtidigt drömma om en ljusare framtid. Min spaning är att vi gillar retrofuturism just för dualismen. Just att den är två saker samtidigt, det nya och det gamla. Vi vill ha både kugghjul och magi.
Mm.
Köper du det?
Ja, men det gör jag nog. Och jag tänker att det finns ju någonting i alla som kombinerar de här två. Jag tänker på så här hela cyberpunk-grejen med så här viktorianska kläder och railgun.
Inte det med steampunk?
Ja, förlåt. Vad sa jag? Cyberpunk?
Cyberpunk,
ja. Jag menade steampunk. Tack. Där slapp jag lite nerd rage. Eller så här... Fallout-prylen.
Mm.
Att man har flygande robotar som spelar 50-talsjazz.
Mm. Men jag tror också att det handlar om... alltså, när man berättar om framtiden så vill man också spegla ett nu i framtiden, så att säga.
Mm.
Förstår du hur jag menar då? Att för att vi ska känna ännu mer att den här framtiden är vår framtid, så hjälper det att placera ut referenser bakåt i tiden, helt enkelt.
Man vill förankra det på något sätt i en värld som folk känner igen.
Ja.
Det är ju skillnaden mot exempelvis, jag vet inte, The Island eller någonting sånt där man liksom möts av en miljö som är en helt främmande. Liksom. Mm.
Eller Battlestar Galactica till exempel.
Ja, verkligen, verkligen. Men apropå miljöer, jag gillade Las Vegas-spottningen. Alltså så här, jag hade inte tänkt på det själv, men självklart är det så att Las Vegas kommer ju med ett liksom enormt batteri av världen, både nostalgiska och liksom drömmande.
Ja, och det är intressant. Jag tror att det är väldigt, väldigt tonsäkert av manusfattarna till 2049 att liksom inte hänfalla till liksom Celine Dion eller Britney Spears som har stora Las Vegas shower idag, utan att man istället liksom så här, om man tänker in i framtiden, så kommer man också säkert vilja bevara Las Vegas som en plats utifrån sin guldålder på något sätt.
Mm.
Och då blir det ju liksom det här där skimret är som störst på något vis.
Mm.
Så att då känns det liksom fullt rimligt att det även om 40 år är Elvis och Old Blue Eyes som liksom går varma där.
Kerstin Mossed kommenterade på vår Facebook och skrev så här: fransk regissör. Filmen andas dystopiskt Marseille med fransk handshoa rock och överlag mindre amerikansk estetik. Coolt. Och
jag säger då, får man slå Kerstin på fingrarna här då.
Ja.
För Denis Villeneuve är alltså Canadian. Alltså han är fransk-kanadensisk.
Ja, okej. Okay. Ja, jag kan bara konstatera att you had me at dystopiskt Marseille.
Ja, absolut. Det är det ju. Men
vi måste vidare nu, känner jag. Alltså efter, nu när, alltså Blade Runner måste ha nått vägs ände. Låt oss röra oss till ett dystopiskt Marseille oavsett varifrån Denis Villeneuve kommer.
Det, så är det ju verkligen. Och men framförallt så har ju, vad heter det, Ryan Gosling har ju exakt samma stuk på jackan som Alain Delon i vad heter det, Les Samurai, som är en sån klassisk fransk film noir.
Mm.
Väldigt, väldigt snygg. Jag köper det rakt av, även ifall regissören inte är fransk.
Ja. Det är mindre viktigt. Det var det minst viktiga i denna kommentar, känner jag.
Marcus Lenzelius skriver att det utan tvekan var en av de bästa bioupplevelser han någonsin upplevt, och avrundar sin hyllning med en fråga. Är det dags att kröna Denis Villeneuve till århundradets bästa sci-fi-regissör redan nu? Jag säger hold your horses, Marcus. Vad heter det? Han har väl bara gjort 2 science fiction-filmer än så länge, va?
Ja, det har han väl, va?
Det är väl Arrival och Blade Runner 2049?
Ja, för den där konstiga med Jake Gyllenhaal är väl...
Ja, ja, absolut ingen sci-fi.
Det är absolut ingen sci-fi, men det är en... vad heter den? Enemy. Det är ju en film som sci-fi-fans förmodligen uppskattar.
Ja, det är det nog garanterat. Jag skannar hans Wikipedia-sida här.
Och jag tänker så här,
man inte missar någon av de här kortfilmerna han har gjort.
Just det. Men jag tänker så här, även Sicario hade ju någonting väldigt... Alltså, jag skulle säga att han nog är åtminstone årtiondets mest intressanta regissör.
Ja, ja, absolut. Jag behöver inte heller sci-fi-prefixet.
Nej, jag tycker inte det, för... På något sätt så finns det ju... Jag vet inte riktigt vad hans filmer andas. Jag har jättesvårt att sätta fingret på det. Men om man tar då så här random Mexican drug war-film och sen så jämför man den med Sicario, så är ju Sicario det ett helt annat väsen. Liksom.
Men det han gör är väl, tänker jag, att han lyckas... skapa ännu mer intensitet genom att skala av väldigt ofta. Alltså många av hans filmer har väldigt, väldigt dramatiska händelser i centrum. Men genom att berätta dem med väldigt lugn och med väldigt liksom strama medel så blir det, så liksom skapar han även en väldigt, väldigt intensiv effekt. Som liksom, ta till exempel Arrival. Den är ju liksom helt uppbyggd runt ett antal möten, ordlösa möten dessutom, mellan liksom människor och rymdvarelser.
Mm.
Och ändå så finns det liksom hela tiden liksom en underliggande, tryckande panik. Jag tror att det är just det där han är väldigt bra på, att förmedla känslan om att det under ytan händer väldigt, väldigt mycket.
Och... man kommer ju väldigt nära, alltså så här, det är nästan som man känner så här smaken och doften på platsen där man är. Det gillar jag. Mycket spännande att se vad han kommer koka ihop framöver.
Du vet vad han har på horisonten härnäst?
Nej.
Han ska ju göra en Dune remake.
det
är sant.
Den slutstationen är det många som har nått.
Så det här med decenniets bästa sci-fi-regissör. Det fanns en anledning till att säga hold your horses.
Ja, okej. Okay. Vi får återkomma till Denis Villeneuve senare, tror jag.
Ja, verkligen.
Jon Medvind har ett inflik. Han gillar den också. Alltså 2049. Men han la till detta. Problemet är att jag tror att jag kommer uppskatta den här filmen mindre och mindre ju mer jag tänker på den. Hej Prometheus, inom parentes. Och ju fler gånger jag ser den. Det vill säga tvärt emot det som gäller med Blade Runner. Det är en film som kommer tappa i värde. Och även om jag avskyr J.J. Abrams mysteryboxar så saknar jag mysterium i den här filmen. Till skillnad från Blade Runner så får man ju liksom svar på allt. Är K en replikant? Ja. Är han barnet? Nej. Men vem är barnet? Minneskvinnan. Det känns som att budgeten blir så stor att det inte tillåts tappa bort någon på vägen.
Mm. Det var vi inne på lite grann också i vårt snack. Och jag tror verkligen att det stämmer på jättemånga sätt. Och det väckte en i genomgången av vad man får svar på här, en intressant tanke. Det hade ju varit otroligt spännande om man inte visste vad barnet var.
Ja, men då hade det varit upplagt för en sequel, eller?
Jo, det är sant. Men jag tänker snarare att det liksom, så man hade kunnat gjort en ännu större grej av att man inte vet och att barnet finns där ute någonstans och har liksom potentiellt sett fortplantat sig ännu mer.
Mm.
Jag vet inte, det finns något tilltalande i det också såklart.
Ja.
Avslutningsvis då, Tommy Eriksson skriver så här: jag saknade lite Blade Runners, alltså gamla filmen då, fokus på kärlek och känslor och snabb och våldsam död. Istället var det sexscener och nakenscener som kändes överflödiga och lite väl mycket snygga karatesparkar i överflödigt långdragna actionscener. Mm. Vad säger du här?
Jag håller delvis med. Jag tyckte att Blade Runner, där fanns det en desperation. Alltså så här, det var många figurer i Blade Runner som var liksom intryckta mot en vägg och behövde liksom försöka ta sig ut ur det hörnet. Riktigt samma känsla hade man ju inte här. Alltså det var inte den här desperata kampen mot tiden, mot döden, mot det fanns inte den här nerven på samma sätt. Och jag vet inte, kärlek och känslor. Jag tänker att så här, Blade Runner är ganska destruktiv. Den är... jag vet inte om det är så mycket kärlek i den. Utan det är snarare den här desperationen som tar sig det uttrycket. Eller vad man ska säga.
Mm. Ja, det håller jag helt med. Och sen, men det, man måste komma ihåg också att så här, Blade Runner har ju bara två actionscener. Det är liksom... Deckards jakt på Sora när hon flyr, vilket slutar med att Leon blir skjuten av Rachel i huvudet, och sen då liksom slutsekvensen där Pris, Roy Batty och Deckard springer runt i det här huset, J.R. Sebastians hem. Och det är liksom så här, det hade aldrig varit på kartan att en film som är så lång som 2049 och handlar om det den handlar om skulle få ha bara två actionscener. Tyvärr kan man tillägga, men det finns många actionscener som också är helt irrelevanta. Det har jag tänkt på också efterhand. När hans bil blir nedskjuten till exempel när han är på väg till det här barnhemmet. Det har ju liksom noll... Om det nu poängen med det var att man skulle visa att Love har honom under... att hon håller koll på honom. Det hade man bara kunnat visa om hon kollar på en dataskärm, att hon ser var hans bil är på väg. Det har liksom ingen bäring på handlingen alls. Det enda man vill göra är på något sätt att visa... Man ska få lite bil-action helt enkelt.
Mm. Yes, men kul att höra vad ni tyckte, alla.
Ja, det var ju... Kul, man märker att det är en film som väcker reaktioner i alla fall. Och ja, det känns också som att det är en film som ingen hatar. Vissa tycker det är fantastisk och andra är liksom halvjumna till.
Men jag tycker så här, det är skönt för oss alla som lyssnar typ, eller pratar i ditt och mitt fall. Men alla i liksom, jag tänker ändå att så här, alla under Oddpod-paraplyet någonstans, eller inte alla, men många under Oddpod-paraplyet hade kunnat vara sjukt besvikna. Och det liksom, som jag sa i Blade Runner-avsnittet, att så här, eller förlåt, 2049-avsnittet, att här fanns det alla möjligheter att göra bort sig, men de gjorde inte det, och det får vi vara tacksamma för. Och där börjar podden nå sitt slut. Vi har bara två saker kvar och det är ju postscriptum och det är ju tacken till er som stödjer oss på Patreon. Och den här veckan kan vi faktiskt inte tacka någon för att vi har kommit inte in på vår Patreon. Det är en sån här tvåstegsverifiering. Jag försökte gå in för ungefär 2,5 timmar sedan för att plocka fram lite namn. Men Patreon behagar inte skicka ett sms till mig. Så att vi har inte glömt bort det. Vi tackar alla istället. Alla som, liksom, som stöder oss på patreon.com. Du, hörde du plinget? Nu fick jag. Jag fick the authentication code. Men nu är det för sent. Vi hinner inte göra det nu. Vi måste få ut podden också.
Vi tackar dubbelt nästa vecka istället.
Fan vad sjukt. Vi kör, går rakt på skriptum. Jag tänkte tipsa. Jag har en dubbelmacka. Faktiskt.
Mysigt.
Ja. Det kom en artikel som har rubriken Blade Runner 2049 continues questionable trend of the algorithm-defined fantasy girl. Det är en rubrik som inte alls stämmer med vad artikeln handlar om. Jag antar att den var clickbaitig. Det är en väldigt intressant text som handlar om hur The Manic Pixie Dream Girl har liksom ersatts i filmer som Her, Ex Machina och nu Blade Runner 2049 med den här virtuella
drömmen om algoritmen.
Precis. Och den kan man läsa tillsammans med en artikel i The Guardian, en krönika som har rubriken Should we ban sex robots while we have the chance? Det känns som ett ämne som vi kommer återkomma till i någon form senare.
Säkert.
Men ja, det vad ska man säga? Intressant är väl fel ord, men det är en
jo,
men
det är intressant.
Ja, det står någonting bakom dörren som man både fruktar och nu är jag ute på en train of thought som jag inte kommer kunna ta i hand.
jag kör också en dubbelmacka. Vad heter det den här veckan i postscriptum? Ett av tipsen kommer inte från mig utan från vår lyssnare Fredrik Broman som tipsar om en hemsida med en bloggpost som handlar om olika knappar i kontrollrum från gamla Sovjet. Det känns som klippt och skuret för Oddpod. Mycket, mycket fina bilder, mycket intressant att titta på. Och sen så skulle jag vilja tipsa om ett litet klipp som jag såg swisha förbi i mina flöden häromdagen på ett nytt kinesiskt övervakningssystem som Kinas statliga avdelning har börjat använda. Det är helt sjukt. Det känns väldigt mycket framtid när man ser ett datasystem skanna av människor, bestämma ålder, kön och vilka folk är på både bilar och vanliga människor i realtid. Jag vet inte, vad heter den där serien som gick...
Person of Interest.
Ja, det är liksom Person of Interest fast på riktigt.
Kan inte se vad som går fel.
Nej, verkligen. Och det är liksom, det är ett jättekort klipp, men det ser bara helt... det är hisnande över det.
Ja. Fint så.
Fint så.
Vi hörs av igen om 2 veckor.
Det gör vi. Ha det bra tills dess.
Tja.